ourselves miniature universes. Subconsciously, we all expand.
Välkomna till Yoga Radio Sessions nummer 22. Vi befinner oss på Bäckvägen, hemma hos mig faktiskt. Christian Wigart heter jag. Och vi har lite brus från Bäckvägen här. Vi har ett dagisbygge bakom oss, stort, där de håller på och spränger och har sig. Och vi har en slagborr som då dyker upp här i huset. Men vi kör på i alla fall. Välkommen hit, Magnus Frid. Du är musiker, du är författare, du är yogalärare. Och du är också, nu ska vi se det fjärde, glömde jag bort. Yogalärare, musiker, författare och apputvecklare.
Just det, jag kommer inte ens själv på det när du letar själv. Vad gör jag för någonting? Så är jag, apputvecklare.
Och vi har träffats i tidigare liv, höll jag på att säga, för 6 år sedan när jag var elev på en yogastudio där du undervisade. Och det var spännande. Vi ska återkomma till det, men vi börjar med den här boken som just har kommit ut på Natur och Kulturs förlag, som heter då med överrubriken Mindfulness. Och det är ju ett ord som har förekommit så mycket så att man nästan, det nästan står en upp i halsen, för att det är mindfulness överallt. Ändå så är du modig nog att kalla din bok för mindfulness.
En liten rättelse, den heter ju Viloläge med underrubriken Mindfulness och meditation i vardagen.
Bra,
men du... Viloläge, jag hoppas inte det står lika långt upp i halsen, men jag fortsätter så...
Viloläge, fantastiskt. Men ändå så är just begreppet mindfulness ett väldigt använt begrepp. Vad vill du tillföra? Vad vill du addera till all den litteratur som har kommit och allt som har hänt inom området?
Det är en bra fråga, för det tycker jag liksom, den ska man också ställa sig själv innan man ger sig in och gör en bok eller en skiva eller vad man nu tar sig för liksom så. Men jag tyckte så här att tanken har slagit mig tidigare att jag tycker mycket om att skriva, och tanken har slagit mig att jag kanske ska göra någonting med yoga och meditation. Men jag har faktiskt aldrig känt att jag haft så mycket att tillföra just, för jag tycker det har funnits så mycket bra litteratur. Men jag hamnade i en situation i livet, om jag först backar bandet lite. Jag lärde mig meditation som väldigt ung. Jag kommer från en liten stad i Blekinge som heter Karlshamn. Och detta var ju bak på 80-talet då, när jag var tonåring. Mina föräldrar, i synnerhet min mamma, blev tilldelade ett fadderbarn via SOS Barnbyar. Och han var av tibetansk härkomst. Det var en tillfällighet såklart då, och min mamma visste inte det. Men hon blev väldigt tagen av hans öde. Han tillhörde den här gruppen tibetaner som hade flytt då på grund av Kinas ockupation. Och på vägen till Indien så dog hans mamma och syster, tror jag också. Eller om hon kom till ett annat hem, jag är osäker. Pappan lämnade honom på en SOS barnby uppe i nordvästra Indien. I en by som heter Happy Valley, Missouri, Happy Valley. Och han, liksom många andra då, fick faddrar runt om i världen. Min mamma, hon blev så tagen så att hon engagerade sig väldigt mycket. Och inledde en intensiv brevväxling. Dels med Karma, som fadderpojken hette, eller heter. Och även med skolledningen. Och hon blev inte så intresserad av den buddhistiska kultur som genomsyrade en del av den tibetanska kulturen, sitter tätt ihop, men hon blev väldigt intresserad av deras öde och kultur. Så att jag minns ju liksom ända sedan jag var väldigt liten hur han var liksom som en, vad ska man säga, en del av familjen som bodde någon annanstans, men det fanns alltid födelsedagspresenter packade till honom, julklappar, och han var alltid ett par år äldre, så jag satt alltid och sneglade på de där sakerna han skulle få och tyckte de var lite coolare än det jag fick. Det kunde vara en seriealbum som jag inte fick läsa och sådär. Han skickade en massa böcker till oss. Jag minns väldigt tydligt liksom att jag bläddrade i någon bok när jag var ganska ung. Det var en bok som hette My Land and My People av Dalai Lama. Då. Det fanns ett par olika bilder på Dalai Lama när han satt i meditationsställning. Jag minns att jag blev tagen av dem. Jag kunde inte sätta ord på det, vad som tilltalade mig då. Liksom. Men sen när jag var, jag tror jag var 17 år, så bjöd mamma hit Karma till Sverige. Och då hade jag nog liksom lite mer fått någon slags intresse av att han kunde vara någonting för mig. Jag var som barn ganska rastlös, orolig och hade väldigt svårt att fokusera på någonting överhuvudtaget. Jag var lite här, lite där och hade ingen som helst. Det förstod jag inte för jag började med yoga, men jag hade ingen närvaro i kroppen överhuvudtaget. Så jag fladdrade runt väldigt mycket. Så han kom och jag blev, precis som mamma hade blivit, blev också väldigt begeistrad. Jag minns väldigt lång iklåning promenad och jag frågade ut honom om allt inom tibetansk kultur och buddhism i synnerhet. Jag verkligen sög ut detaljer ur honom då.
Och ni pratade engelska eller?
Vi pratade engelska, ja. Han hade fått tillgång till skolgång då. Så han var ju en välutbildad kille som kom till oss då. Och det ledde till att jag började meditera. Jag började prova själv. Jag hittade instruktioner i en bok. Och sen så sakta men säkert tömde jag i lokala biblioteket på litteratur, den som fanns. Och det var ganska obskyr litteratur på den tiden. Lama Anagorika Govinda, De vita molnens väg. Paul Arnold, Meditationens hemlighet. Och Alexander David Neil, Den parisiskas resa till Lhasa. Och alla liksom hade den där mystiken runt Tibet. Liksom var ett stängt land och några få hade fått möjlighet att komma in i landet. Och de hade träffat lamor som kunde både det ena och det andra. De kunde sitta ute i snön och meditera och få upp värme i kroppen. De kunde springa fortare än folk kunde se dem och förflytta sig från en punkt till en annan. Mycket av den här mystiken fanns det då. Liksom.
Och en del kunde sitta i någon grotta och meditera en månad.
Och det gör ju faktiskt flera fortfarande, håller jag på att säga. Men det finns ju fortfarande de som ägnar sig åt väldigt isolerade övningar. Då.
Och kommer ut rätt så orakade.
Ja, väldigt, väldigt. Långa naglar och långt hår.
Ska vi göra en liten paus där och lyssna lite på Magnus musik? Så vi helt enkelt, vad får vi lyssna på nu?
Vi får lyssna på en låt som heter Deep as the Night med mitt musikprojekt som heter SNJ.
Härligt.
Oh, no sweat baby, we'll be all right. No, we will, I know we will. And you know it too, don't you? You're overanalyzing. You gotta lay it down, lay it down. Oh, me, you're gonna be free in this big old world, my sweet thing. Carry more than you can, so put some weight on me instead. There is time to rest and build your strength. Oh sugar, let me ease your mind. Oh, me, you're gonna be free in this big old world, my sweet thing.
Man kan säga att Kammas vistelse hos oss då, han var hos oss ett par månader tror jag, det blev liksom en startpunkt för mig i att utforska meditationens värld dels på egen hand, men ganska snabbt så sökte jag mig till ett tibetanskt buddhistcenter som hade ett retreatcenter ute i Västmanland. Och ett huvudcenter faktiskt bara en bit härifrån i Mälarhöjden. Så där blev jag en tämligen regelbunden besökare, och så småningom hamnade jag även mer aktiv i styrelsen och sådär. Och jag började plugga på universitetet och försökte rikta mina ämnen, min litteraturvetenskap som jag läste ett tag, så skrev jag min C-uppsats om Milarepa, en tibetansk poet. Och senare så flyttade jag till Stockholm för att läsa tibetanska språket och sanskrit på universitetet.
Så du var aktiv i Mälarhöjden där?
Ja.
Ja, för det var ju intressant. Jag bodde i Mälarhöjden och då så såg man munkar i någon sorts kläden på sig i sandaler mitt i vintern som gick ner på Konsum och handlade.
De bodde där. Det fanns på den tiden fanns det två munkar. En äldre munk, Lama Ngawang, som tror jag kom till Sverige på 70-talet och som ledde grupper i ganska avancerade meditationsretriter. Och sedan så fick han sällskap av en yngre munk som heter Lama Wangchuk, som jag blev nära vän med, och han blev även min meditationslärare under en period.
Så det var två munkar från
Tibet,
och sen så var det svenska ungdomar, äldre barn?
Alla möjliga faktiskt. Det var ett fint ställe att vara på. Det fanns ju de som hade varit med väldigt, väldigt länge, som sen hade liksom blivit lärare de också då, såklart. Det fanns de som hade stor kunskap i tibetanska, som kunde göra översättningar när engelska kunskapen brast eller svenska kunskapen brast, och så vidare och så vidare. Så det fanns liksom ett program man kunde ta del av, kan man säga då. Men det var en enorm tillgång att ha dem där, såklart, som hade den praktiska erfarenheten. För det är kanske något vi kommer tillbaka till lite med, jag tänker på den nya mindfulnessrörelsen, så kan man skilja lite att de hade ju en enorm erfarenhet. Den yngre Lama Wangchuk, han kom ju nyligen ut ett treårsretreat när han kom till Sverige för att undervisa. Och det säger väl ganska mycket liksom om vad det krävs för att få den auktorisationen att ta sig an en meditationsgrupp då, liksom. Så att ja, det var väl liksom min grund då, liksom mitt enorma intresse för det här liksom. Och som sagt, jag fortsatte på universitetet med indologin och tibetanskan och sanskriten. Men sedan långt senare, för att komma tillbaka till svaret på din fråga, så när vi fick vårt andra barn så föddes hon med en sällsynt diagnos. Och det ledde oss in i en väldigt tung period i livet. Hennes första 10 levnadsår innebar ungefär 25 operationer. Och ganska svåra operationer, för hon hade ganska många hinder. Bland annat en ryggrad som inte bar, helt enkelt, som höll på att sänka lungorna, kan man säga så. För att skoliosen var så kraftfull, så man fick staga upp ryggen och förlänga den gång på gång på gång på gång.
Och hur många år sedan var det?
Detta var ju då hon gjorde sin sista operation 2013. Då. Så det är inte så länge sedan.
Jag kom faktiskt ihåg att vi träffades i samband med det på den här yogalokalen. Jag kommer ihåg att det var något som hände då.
Det var det säkert, höll jag på att säga. Och jag måste säga att under den tiden, det var så pass tufft så det var inte alltid lätt att hålla ihop saker. Så att mina minnen sviker mig faktiskt ibland runt saker, om vi har samtalat runt eller så. Men det var tufft. Men precis som meditationen hjälpte mig när jag var yngre med saker som rastlöshet och oro och svårt att fokusera, så kände jag att meditationen hjälpte mig även här. Och när man gjorde sin sista operation, den var så omfattande, man skulle låsa hela ryggraden på henne. Hon var 10 år gammal då, och när man låser en ryggrad kan man såklart inte växa mer. Och det var så svår operation, så hon hade så fruktansvärda smärtor. Och det är en speciell natt då, där det första kapitlet börjar i boken då, när jag helt enkelt inte kan göra någonting längre. Jag kan inte ringa på klockan längre, därför att det finns ingen mer smärtstillande man kan ge. Hon har så fruktansvärt ont och jag vill inget heller med att byta plats med henne. Och jag kände liksom att de här 10 åren bara kom ifatt mig liksom. Jag bara kände så otrolig modfälldhet. Jag kände mig ensam, ledsen, arg. Men jag kunde liksom inte rikta ilska någonstans. Det kändes bara som en näve som bara knöt bröstet på mig liksom. Och i de ögonblicken så faller allting. Va? Du, liksom, den du trodde du var, de åsikter du trodde var, du hade, du stod för de principer du hade, allt försvinner. Liksom. Och vad gör du då? Liksom? Det är jättesvårt. Så jag tänkte att okej, okay, jag sätter mig och andas. Jag testar. Liksom. Hon somnade till en liten stund, jag satte mig och mediterade. Och jag upplevde igen när kraften meditationen har, att det kunde liksom på något sätt liksom, man kan beskriva det bäst, va? Att man upplever den stilla punkten och saker börjar röra på sig runt den. Och då får du en väldig tillförsikt. Du känner att de här sakerna som håller fast dig, som känslor, kroppsförnimmelser, tankar, som får dig att känna den här motfälligheten, de är inte liksom bestående helt enkelt. Och jag upplevde precis samma sak som jag gjorde när jag satt när jag var tonåring, och sen gjort genom livet med enklare svårigheter också. Och den stillheten ger mig en enorm kraft. Och jag säger, den natten var väldigt tuff, och jag säger inte att jag satt och kunde på något sätt gå ur den helt stark. Men jag kunde i alla fall lindra. Och det var väldigt skönt tyckte jag.
Du slapp gå över vansinnets gräns?
Faktiskt, för paniken låg nära liksom. Och då kände
det var det värsta du har varit med om i ditt liv, antar jag.
Jo, det var det. Mm. Absolut. Ja, det var det. Definitivt. Och då kände jag att ja, men det kanske ändå, inte då, men senast, kan man tänka på det här med att skriva någonting. Liksom. Det kanske ändå har något att berätta. Liksom, så här, att, hur kan stillhet och meditation fungera liksom, i vår vardag? Att göra vår liv någorlunda fungerande liksom, på något sätt. Det tycker jag är ett intressant perspektiv plötsligt då. Och hur kan jag då som meditationslärare få en person att komma igång med det här?
Likställer du mindfulness och meditation?
Det är också det där är ju, ibland kan ju det bli förvirrande, och sen ibland kan det bli hårklyveri då, så att om jag försöker liksom bara befinna mig någonstans emellan och lite grovt, så kan man säga så här att begreppet mindfulness, det går ju tillbaka till Buddha då, som i Satipatthana Sutta, tror jag den heter, en sutra där han pratar om rätt mindfulness och fel mindfulness, att rätt förhållande till närvaro då. Du ska vara närvarande vid en viss tidpunkt när du själv vill det, sett genom rätt filter. Det är en viktig del då, så det liksom, det räcker inte liksom med här och nu bara, det blir en liten klen förklaring om mindfulness. Utan rätt filter innebär ju då egenskaper som välvilja ska förstärkas, eller vi kallar det medkänsla, acceptans, positiva egenskaper som undsamhet och man ska säga icke-aggressiva beteenden. Det är viktigt då, rätt filter. Fel filter skulle ju då vara att du skulle kunna använda mindfulness till att stjäla någonting. Då måste du vara mindful på sätt och vis. Men inte rätt mindfulness.
Eller förbereda ett mord?
Ja, absolut. I högsta grad. Du måste ju vara supernärvarande.
Bankrån?
Någon buddhistlärare tror att jag tog en sån här prickskytt som jämförelse. Liksom. Det kräver någon precision. Va? Men det är inte det vi pratar om. Liksom. Så det är rätt filter, så att säga. Då. Och det är viktigt då. Men sen, så det, och med det sagt, så är ju mindfulness en egenskap då. Det är liksom sinnets förmåga att vara närvarande vid en viss tidpunkt när du själv vill det, med ett icke-dömande sinne då, eller icke-dömande hållning. Men sen så kommer då den här sekulariserade mindfulness-rörelsen som har växt fram på 70-talet i USA, som har gjort ett fantastiskt jobb då. Man lyft in de här gamla övningarna i ett forskningssammanhang, och man har fått jättefina resultat, och plötsligt börjar det här bli någonting som vi kan stöta på vårdklinik. Och jag såg här om att 1177 till och med har lagt upp mindfulness, och det är en ganska stor grej ändå att man lägger in det som ett av många hjälpmedel vi kan ha i vardagen. Där använder man mindfulness mer som en paraplybegrepp över en handfull övningar i yoga och meditation som man har valt ut och som har, jag förmodar då, som har funkat bäst i de här forskningsprojekten. Så där använder de det lite friare, kan man säga då, men ibland är det också den här egenskapen man först pratade om. Så jag förstår att om man är en ny i det här och läser om det, att det kan bli lite förvirrande ibland. Vi pratar ibland, säger vi mindfulness meditation, ibland mindfulness, ibland meditation.
Och ibland också om
medveten närvaro.
Att man även utanför sin sittning, när man sitter och mediterar, har en medveten närvaro.
Ja, precis. Det kan det ju också vara, så att säga då. Så där kommer man ju in lite mer på den här hårklyveri-debatten, vad det egentligen är och vad det härstammar från och vad Buddha verkligen menade och så. Men i grova drag tolkar jag att det är väl där liksom pusselbitarna ligger, som man kan börja flytta då för att skapa en djupare förståelse.
Du pratar också om den här, vad ska jag säga, breda distributionen av mindfulness, att allt fler kan få ta del av det. En del i det är ju den nya tekniken. Och för rätt många år sedan så började du med en kollega att utveckla en mindfulness-app.
Precis.
Om jag minns rätt så blev den en hit. Den toppade App Stores försäljning.
Det stämmer. Och det var jag och Martin Wikfalk, kompis och kollega. Och vi gjorde den där precis när iPhonen började komma till gemene man. Det var runt 2010 började vi förbereda då. Och ingen visste, alla tittade i kristallkula på det här appen liksom. Vad ska det bli något? Så folk spelade Angry Bird på semestern till de blödde. Och några andra spel som fanns. Men vi såg liksom där liksom att, jag tror det var Martin som hade den här idén med, eller det var Martin som hade idén med den här Skalmans sov- och mat- och sovklocka, va? Det spelar ingen roll, va? Om Bamse är mitt i en fight med några tjuvar eller någonting, ringer den, va? Då lägger han sig och vilar en stund, för att då är det dags. Och ofta så är det ju det, när folk lämnar mindfulness-klasser eller yogakurser som du håller, så har du säkert också hört att det är så svårt att göra när jag kommer hem. Liksom. Jag glömmer bort, jag vill, men jag glömmer bort det.
Så jag, trots att de får hemläxa.
Ja, just det.
Hemläxa, sätt dig 5 minuter, fokusera på din andning.
Så gör man inte det liksom. Vi smiter undan på något sätt. Och varför gör vi det när det är så gott?
Ja, precis. Men jag tycker att det ibland, efter många år, så fungerar det ändå som en... Man kommer på, är det något jag har glömt? Just det. Eller, ja, det är ju meditation jag har glömt. Eller, nu börjar det bli rörigt här.
Mm.
Och då känner man nästan som en just Skalman-klocka, att nu är det dags att sätta sig.
Och det är ju, det du säger nu är ju, det tycker jag är, där bör man närma sig något väldigt bra, för då blir det ju preventivt. Liksom, du känner innan du ligger på golvet, känner att nej, allt bara är åt helsike, och jag som skulle, och jag som borde, och jag som måste, och vad dålig är liksom. Då är det ju rätt tufft att resa sig upp och sätta sig. Men om man redan innan kan känna att nu tar jag ett stopp här liksom. Då kanske du slipper gå dit. Eller lägga dig ner liksom.
Precis.
Och det är ju fantastiskt.
Precis. Och apropå stopp, så ska vi nu lyssna på nästa låt. Vad får vi lyssna på nu?
Då kan vi lyssna på vår nya singel som har kommit ut, som heter Paradise. Den kommer ut idag faktiskt.
Wow, vilken timing.
Ja, eller hur? 'Cause you could be in danger, so let me just fight for us tonight.
Never lonely, you can do everything you wanna need.
och meditationens roll i det moderna samhället. Men kan det inte bli så att mindfulness och meditation fungerar som en sorts band-aid, en sorts plåster, när vi själva verket lever i ett helt vansinnigt samhälle där vi belånar oss upp till toppen på huvudet och vi stressar och stressar, och så sätter vi oss i lite mindfulness och så orkar vi kämpa lite till, och sen så måste vi få pengar till det och det. Ska vi inte riva hela kapitalismen och skapa något nytt samhälle?
Jag förstår vad du menar, och både ja och nej liksom. Jag tycker ju att man ska nog vara noga med vilka syfte man har med sin mindfulness. Jag har läst några fall när till exempel företag, man vill inte ändra något i strukturen, men man vill lägga på mindfulness som en add-on liksom, och kanske bara för att effektivisera eller för att hålla människor över ytan. Och det kan känna, jag brukar tänka så här att det var ju aldrig syftet i alla fall. Sen kan de ju göra det och kalla det för mindfulness och allting, det är väl någonting annat, men det var ju aldrig det egentliga syftet, utan det handlar ju mer om att skapa en balans och en jämvikt i sinnet. Inte att kunna liksom orka lägga på mer och mer och mer. Så det är ju sant. Däremot kan jag väl också tycka att det kan ju ske parallellt, en sån förändring. Men jag tycker att den våg av meditation och mindfulness som går över världen nu ändå är i mångt och mycket god. Och
det ena leder till det andra.
Ja, så jag tycker inte att jag ska sitta och säga liksom vems syften som är bättre eller sämre, så att säga. Liksom. För jag kommer ihåg när vi gjorde det här med iPhone, så fick vi hugg från vissa håll att så kan ni ju inte göra. Det är ju en sak som stressar. Så kan man inte göra det. Man får göra det med en CD-skiva eller kurser. Då, liksom. Ja, det kanske var rätt också till viss del. Liksom. Men samtidigt som jag ser det, så är det bara en bit med plast och lite glas och grejer som du kan ha till vad som helst. Du kan ju radera alla appar i den och bara ringa om du vill det. Eller så kan du radera alla appar och bara ha en aktieapp och titta på aktier. Då är det ju en aktiesmartphone.
Precis, det finns ju en sorts...
Det är ett val, helt enkelt.
Exakt, och det finns ju en sorts negativism mot ny teknik som har funnits hela tiden här. Det var när VHS-bandspelarna kom, så var det ju fruktansvärt för att man kunde se Motorsågsmassaken på den. Men som du säger så är ju det ett fritt...
Det är ett fritt val.
Ett fritt val.
Och frihet har ju sina problem ibland. Det är ju en del som inte kan hantera. Det blir för mycket, helt enkelt. Och det kan ju skapa stress eller något.
Den här appen, vad heter den? Vad får vi ta på den?
Den heter Mindfulness-appen. Väldigt innovativt namn. Den finns för Android och iPhone. Och den är gratis att ladda ner. Och sedan finns det ett stort bibliotek med massor med kurser som är på ett månadsabonnemang. Då. Men väldigt modest kostnad, tycker jag. Kostar ungefär 50 kronor i månaden. Och då får du hur mycket som helst.
Och då bekostar det er limousin också?
Det gör det då, ja. Exakt. Ja, precis.
När det gäller mindfulness, det jag har upptäckt när jag har varit ute och undervisat i yoga på till exempel gymnasieskolor eller på ett gymnasium för funktionshindrade barn, det är att det ungdomarna uppskattar mest är meditation. Mm. De kan sitta hur länge som helst. De är tysta, de ligger ner och de får verkligen en paus. Och ungdomarna är ju den största målgruppen för det här bruset som vi hela tiden har. Vad ser du, hur ser du på det? Är det dags för oss att aktivt koppla ner? Det kanske kan vara svårt att för ungdomarna som hela tiden har skärmen framför sig och matas med väldigt många olika grejer. Det kan vara svårt att tillämpa den fria viljan innan man har fått en styrsel på sitt liv.
Ja, det är ju jättesvårt. Men jag tycker det är härligt att höra att de kan sitta still. Och att de uppskattar det.
En bristvara?
Ja, det är en bristvara. Men många forskningar visar att de inte kan sitta still ens.
Jag blir förvånad själv. Alltså, ja. Här sitter också på skolor där man kanske inte väntar sig att men de älskar det.
Men kan det inte vara så att när du kommer in där att de känner att här behöver de liksom inte prestera någonting. Här kan de bara vara då utan att göra. Och när man är i det mentala varandet, då kan man bara stå igenom den där första stöttvågen av stimuli som kommer då, så får man liksom den här glimten av den här sköna, rofyllda stillheten. Och då är det lätt att vara kvar. Men det kan ju göra mig orolig. Jag är pappa till en 14- och 16-åring och jag ser ju hur svårt det är liksom. Och också att avstå kan innebära att inte delta. Och det är ju kanske inte heller något en förälder heller kan ta ansvar för, att klippa där då, att man faktiskt umgås på det sättet nu för tiden. Så att då aldrig man får hållningen att bara klampa in då. Men jag tycker man kan visa, jag är absolut ingen perfekt modell för det här levandet, men jag märker en väldigt stor skillnad de dagar när jag lägger mobilen, kanske klockan 6, och bestämmer att nu ska jag inte titta mer på den. Eller att jag väntar och tittar på den på morgonen till jag kanske kommer till jobbet. Det är ju en magisk skillnad. Och det experimentet tycker jag alla borde göra. Därför att man mår så bra. Alltså. Och du känner att din handlingsyta blir så stor. Så alla de här små gnabben till exempel. Att har inte du gjort det hemma eller har du inte fixat det? Allt det finns ju alltid i världen till. Det tar ju tid. Det stjäl tid. Och du landar, du sitter still. Och inväntar samtal, inte minst för våra barn då. Att man är där när saker sägs. För har du en tonårsbarn till exempel, så min dotter, hon kommer kanske ner då ett fåtal gånger under kvällen. Liksom. Men om du varje gång är upptagen med någonting, då missar du de tillfällena, fantastiska tillfällen. Missar liksom kanske en halvtimmes god diskussion. Liksom då.
Precis, nej, men det är ju en väldigt stor förändring. Jag kommer ihåg min moster som när jag kom ner, jag hade bott i hennes ansiktsord, så kom jag till Stockholm och tyckte att alla var så tråkiga, man fick ingen kontakt och sådär. Men då sa hon, ja men tunnelbanan, alltså, det är en tid för vila och kontemplation. Och om man ser idag så är det ju allting annat, man får höra samtal om allt möjligt, skilsmässor, börskurser. Höga röster, och har man inte det så är det ju hela tiden det här dopaminflödet som vi får när vi går in på Facebook och Instagram och kollar likes.
Ja, det är ju det finns något väldigt spännande med allt det och roligt, exempelvis om vi kunde connecta extremt fort och lätt, och det är ju fantastiskt. Och sen finns det också något lite sorgligt över det. Så är det ju.
Precis. Vi har ju pratat rätt mycket om, vad ska jag säga, den allvarsamma bakgrunden till din väg till meditation. Men det finns också, vad jag förstår, en väg genom Marvel Comics.
Ja, just det. Jo, men det gör det. När 17 har jag pratat om det, att jag tyckte om att läsa.
Ja, det kom i en blogg, tror jag.
Ja, just det. Ja, men jag tror att just det inlägget jag skrev om vad litteratur har betytt för mig, tror jag. Och det har betytt väldigt mycket. Jag har alltid varit en läsande person. Jag har liksom kunnat skapa min karaktär på något sätt genom det. Men Marvel Comics har alltid varit en stor favorit, och i synnerhet Fantastiska Fyran såklart.
Men man kanske kan se en analogi mellan superhjältarna och de här munkarna som kan förflytta sig med tankens kraft, ja, eller meditera.
Silversurfan i Fantastiska Fyran. Exakt. Ja. Jo, men precis.
Och sen pratade vi också om samhället, och jag uttryckte det lite hårdraget här med att förändra samhället och revolution och så vidare. Men jag tror att det sitter en liten anarkist i dig också, för att du citerar Groucho Marx som säger någonting i stil med att jag vill gärna vara medlem av en organisation eller en förening, men jag vill inte vara medlem. Jag vill höra till en organisation, men jag vill inte vara medlem.
Men är citatet så?
I want to belong to an organization, but I don't want to be a member. Någonting sånt.
Ja, jag tror att, jag känner inte igen citatet, men jag tror att det är så här, jag tror det är Woody Allen som citerar Groucho Marx i en film. Han säger något i stil med att jag skulle inte vilja tillhöra en klubb där personer som mig blir insläppta.
Ja, okej. Okay. Då har jag helt missuppfattat.
Jag tror det är så. Okay. Och orsaken att jag använde det var, jag skrev en artikel om, det var en intern blogg för vår app då, där jag skrev om självmedkänsla och hur den biten har varit, tagit lite tid för mig helt enkelt. Så jag utgår från liksom den självkritiska rösten som jag hade jättemycket av som tonåring, den rastlösa tonåringen. Jag tyckte liksom jag inte fick fason på mig själv så vänder jag lätt mot mig själv. Och jag hade väldigt svårt att resa den här vita flaggan. Utan gick snarare liksom...
Innan vi går in på det kraftfulla och ämnet så ska vi lyssna på lite musik. Vad får vi höra nu?
Nu får ni höra en låt som heter Kiss You Real Slow i en SN-jord. Come a little closer. What we have is something real. Back before I wasn't ready. Now I couldn't do more. There's something that keeps playing in my mind, a vinyl blue jam. Got a heavy God, no. Baby, you're so beautiful. I'm too in love, it's crazy. Won't you know? Oh, it's crazy. My head's about to fall. Wanna keep you safe and warm. Kiss you real slow, oh, 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 oh. And that smile you give always makes me forget about everything else. And the walls in my world keep crumbling, crumbling. And the winds of my soul are spreading, are spreading. Baby, you're so beautiful. I'm too in love, it's crazy. Nu har vi inte sett många mer låtar ut.
Nej, men vi har en kvar sen, va?
Ja, Already One.
Ja, just det, men då tar vi det som avslutning. Ja, vi går in på det här med själv. Alltså, vi präglas ju i perioder av självkritik, skuld, dåligt samvete. Vad är det och för dig, och hur kan vi greppa tag i det, bearbeta det?
Ja, det är svåra saker det där, och det är ju som vissa av dem liksom har ju en funktion, känslor som har en funktion för vår överlevnad, för att vi ska kunna förhålla oss till exempel som skam och skuld, förhålla oss till moral och etik, som det är väsentligt så att säga. Och oro, det finns ju bra oro, det finns lite giftigare oro då, som man säger. Men jag tror man pratar om den här, den form av skam och skuld och ånger och starka känslor som hamnar hos oss på grund av det här, man kallar det här nätverket gärna som en default mode network, eller jag kallar det för de vandrande tankarna. Det vill säga de tankemönsterna som når oss när vi upplever att vi är någon annanstans. Vi är inte i vår uppgift helt enkelt. Att tänka är inte fel. Att tänka, att till exempel om du ska planera det här programmet så behöver du ju tänka fram och göra det här upplägget och så. Då är du ute i en tanke som har en relevans då. Men däremot skulle du ägna dig åt att få ett network, skulle du tänka, när jag gick härifrån kanske jag ordrade programmet, det blev inte bra, jag borde frågat honom om det istället. Och ja, när allt kommer omkring så kanske inte jag ska hålla på med det här. Det är något annat. Och det kan vi ju förhålla oss till. Och jag upplever i den effekten meditation och yoga också har, så det vill säga den stillheten, den rofylligheten du upplever, där lär du dig skilja på vad som är sant och falskt i det. Det finns ett begrepp som heter avidya inom yogan, det betyder egentligen okunskap, va? Det är just att du kan förstå, du kan skilja evighet från förgänglighet, liv från död och så vidare, sanning från falskhet. Och jag tror det är liksom att du kan, för allting kommer ju upp som idéer. Det är ju en idé då att jag skulle vara, inte duga till exempel då. Men jag sitter ju med ett perspektiv då i meditationen att se om den har relevans. eller om jag kan låta den gå, helt enkelt.
Och sen kan det också handla om att sortera. Det var sortera min också, upplevelse när jag började meditera, eller började med yoga igen efter många år. För vad det nu var, 10-15 år sedan, att jag fick ett stillsamt, tydligt fokus efter yogan.
Mm.
Att yogan fungerade i sig.
Yeah.
Nu kommer slagborden.
Nu kommer slagborden, äntligen.
Precis, äntligen kom den. Men att det fungerade som en sortering. Det är industrimusik, helt
just
enkelt.
Just det.
Vi får se. Han brukar ha rätt, rytmen är rätt så långsamt, så vi får se om det kommer igång igen. Ja, vi kör igen. Men att helt enkelt sortera tankarna, att det surrar runt hundratals tankar och att man komprimerar tankarna, extraherar och får fram det som egentligen är viktigt. Och att yogan i sig kan fungera som en meditation.
Absolut.
Där man kommer djupt ner i kroppen.
Och det är också, yogan kan ju vara så bra för vissa människor, kan det vara väldigt intensivt att bara sätta sig. Det blir en sån enorm kraftfull våg av tankar. Och det kan vara svårt att utan en guidning ta sig igenom det. Men yogan är väl lätt att relatera till. Att fäst blicken på tummen, sträcka armen upp. Det är väldigt grova instruktioner som nästan tar dig till samma plats. Men den skalar liksom löken lite långsammare på det sättet. Men jag blir lite nyfiken. Upplever du samma sak? Upplever du samma effekt av yoga som av stillasittande meditation?
Inte nu. Alltså, det blir ju så som lärare att rätt sällan. Alltså, nu går jag ju på ett yogapass på ett helt annat sätt.
Ja.
Jag studerar, lär mig, ser, nej men det här ska jag inte alls göra. Så jag är mer aktiv på ett annat sätt.
Ja.
Men fortfarande så känner jag en fantastisk njutning i vissa positioner. Och jag känner att skapar jag en rätt stämning i en klass så kan jag själv ha fått så mycket positiv hormonfrisättning så att jag själv, jag och klassen går ut och vi är ungefär samma mode.
Det är ju mode. Det är jättehäftigt. Men det blir när liksom man delar någonting och kliver lite ur sitt, ur det lilla jaget lite och känner att vi gör det ihop på något sätt. Det är nog starkt det där, tycker jag.
Vi är ensamma tillsammans, som jag brukar säga.
Faktiskt, ja, så är det ju.
Vi ska hoppa lite grann till, vi har ju lyssnat på din musik och jag vet att du har hållit på med musik länge. Kan du berätta om ditt musikskapande? Vad händer?
Ja, det är ju, jag höll på att säga att det nästan hör till mitt, till historien.
Ditt DNA?
Ja, jo, det är också, absolut. Men jag är ju precis som du, då gammal lokal, säkert precis som du hörde här, du berättade om i Huddinge då, så växte jag upp ett musikhus i Karlshamn då. Där man hade replokaler och man spelade i olika bankkonstellationer då. Sen så långt senare så flyttade jag till Stockholm och då efter mycket harvande och tragglande med olika band så fick vi till slut ett skivkontrakt då med Stockholm Records hette de då.
Det var just det.
Ola Håkansson som hade klivit lite ur Polygram tror jag och gjorde en ny label. Som,
Secret Service Ola och Ola and the Janglers.
Precis, ja. Precis. Och där gav vi ut två album som man gjorde på den tiden. Och med ett band som heter Speaker. Det var ju precis det var ju 90-tals indie-eran då. Och sedan när det inte fortsatte så blev jag vad säger man, signerad till Universal Music Publishing som låtskrivare. För det var även en av mina uppgifter i bandet då. Så sen jobbade jag från 2001 till 2008-2009 någonstans där som aktiv låtskrivare åt olika artister och reklammusik. Och livnärde mig helt enkelt på det sättet. Och,
är det svårt att enbart livnära sig som yogalärare?
Ja, och det kom ju liksom lite senare. Det var ju liksom 2008-2009 som jag började undervisa yoga då. Så att på den tiden var jag i en studio räv. Jag satt ensam i en musikstudio i stort sett då. Men då klev jag ju liksom av det egna. Och det var ju väldigt skönt tyckte jag att sitta bakom och istället bara ägna mig åt låtskrivande. För jag tyckte mycket om det hantverket. Jag tyckte det var väldigt roligt och spännande. Och förstå strukturer och så låta. Men sen nu på de här låtarna jag har spelat här då. Det är ett nytt projekt som jag nu. En kompis som heter Claes Granström som har mer förflutet inom hiphopvärlden då. och jag är mer från indie sidan då, så vi har mötts och tycker att vi synkar väldigt bra ihop.
Roligt också deep house, man skulle kunna tänka sig då, om man skulle betrakta det enligt schablonen, så skulle vi få sån traditionell yoga musik ambient, och här har vi istället vad är det för BPM?
Ja, det är mycket, det ska ju ner 105, 607 någonstans där tror jag många låtarna ligger. Och vi försöker pitcha ner väldigt mycket. Det är ofta mycket av instrumenten är nerpitchade och ett antal cent. Även sången är nerpitchad på några av de låtarna vi har lyssnat på.
Om vi går tillbaka till yogan lite grann, så är det intressant, fick jag lära mig när jag började umgås då med kollegor, fick jag lära mig att yogalärare också verkar fångade i en sorts prestations ångest där man ska sitta med i lotusposition, och det är yogalärare som opererar knäna och har du mött det?
Ja, absolut, och återigen så det är klart svårt att hoppa upp på någon häst och säga att jag inte har varit sån och så, men jag tror liksom att alla yogalärare kan skriva under på att man faller in i en viss självupptagenhet i början då, om man nästan, jag kan inte förklara riktigt, men jag kommer ihåg i början att jag kunde känna liksom att jag skulle bli bedömd istället för att jag ledde klassen då på något sätt, och det är ju de som är där, det är de som ska bli sedda, det har väldigt lite med mig att göra överhuvudtaget faktiskt, men det känner jag att det har ju successivt bara släppt så, jag ser väldigt lite egen roll i det så då. Jag tycker väldigt mycket om att få människor att, jag säger, flyga liksom, eller på något sätt känna att de lyfter sig lite ur sin förutfattade mening av vad de kan göra och inte kan göra och så. Det tycker jag är väldigt, väldigt härligt, och jag tycker om att man delar den här gemenskapen. Men jag som yogalärare har jag ju liksom inga, vad ska jag säga, karriärstankar, inga sådana saker liksom alls. Men det är svårt att börja. Man kanske känner sig lite osäker på sin roll. Man kanske känner sig osäker på om man klarar det. Man möter olika kroppar. Man vill vara alla till lags hela tiden. Man vill att alla ska gå hem och säga att det där var fantastiskt. Och så händer kanske inte det alltid. Då skapar det vissa osäkerhet. Men jag tror precis som du, liksom att man perspektivet flyttar sig efter ett tag. Liksom, och man ser mer, vad kan jag göra liksom. Vi kan göra det så gott det går på något sätt.
Ja, det är ju ett performance också.
Det är det ju, absolut.
Med absolut rätt tonläge. Man får skämta lagom, men inte för mycket. Riktigt. Man måste vara som du säger, se alla och alltid ha den här disclaimern att alla får vara med. Man kan inte göra mer än sitt bästa.
Nej, det är ju så. Sen ibland så kan det också innebära att du kan ju känna att vissa personer i klassen är en viss humörsvängning. Då kanske det är en uppgift att antingen ge dem lite mer den gången, eller kanske backa faktiskt också. Låta en person vara lite. Man kan känna det att jag jobbar inte så mycket med dig liksom. Jag tror inte du behöver det just nu. Så det kan också vara en avläsning, och den är ju väldigt subjektiv. Ibland får man ju lite feedback och det är ju alltid bra. Och ibland kan man känna igen sig i den, ibland inte. Och då kan det ju ta lite, får man tänka till på något sätt. Men
det var en yogalärare som sa att man ska inte ta till sig för mycket, vare sig av positiv eller negativ kritik.
Det är nog, så länge man har ett gott uppsåt, så tror jag att det kan vara bra att tänka så faktiskt. Man får ju aldrig bli styrd. Det finns ju kanske vissa som är mer pratsamma och vill dela hur de önskar att en klass ska vara. Om man bara lyssnar på dem och försöker styra sin undervisning kan det hamna väldigt snett då, tror jag. Så man får ändå vara säker på sin... Jag brukar tänka så här, jag har en väldigt enkel princip. Om den är bra eller dålig har jag ingen aning om. Men jag undervisar det jag själv utövar. Och det slutar, börjar och slutar där, helt enkelt. Jag ger mig sällan ut på något djupare vatten än så. För jag känner att då kan jag förstå. Jag kan förstå vad som händer i min kropp. Och jag kan på något sätt överföra det. När jag justerar andra elever då. Så det brukar vara... Jag tycker brukar kännas bra så liksom. Och även vara tydlig där, att om det är någon elev som vill ha hjälp med någonting annat, att säga att det här är utanför, det är ingenting jag gör själv, men jag kan ge dig något tips kanske så då.
Vi har två saker kvar. Det ena är, vi undrar säkert, hur gick det för ditt barn? Hur gick det efter operationen?
Ja. Så jag kan uttrycka det, får inte bli för privat sådär, men hon har en sällsynt diagnos. Är en sällsynt diagnos, det är inget man blir av med, så det har man kvar. Och det innebär vissa hinder. Då är en uppenbar hinder som jag har berättat är att hon kommer svårt att växa mer än där hon är. Och hörselskador och andra saker som har funnits med finns kvar såklart. Men om man säger som så här, att om jag tänker på hur det skulle kunnat gå, för jag kände att vi touchade vid något annat, så har det gått otroligt bra skulle jag säga. Hon är en fantastisk tjej, hon är 14 år idag och kommer att, ja, det ska bli väldigt spännande att se var hon hamnar i livet, verkligen.
Så till sist, varför ska vi läsa din bok?
Oj.
Lite sales pitch här på slutet.
Ja, just det. Jag tycker man ska läsa min bok om man är nyfiken på att komma igång till meditation. Då kommer jag ta dig i handen tidigt i boken och leda dig in i en ganska stegvis enkel process till att sätta din struktur i vardagen och få det till att bli en vana. För det måste bli en vana som är entusiastisk och du ska tycka det är kul, för att annars kommer du sluta. Och du måste liksom förstå vad du gör hela tiden. Meditationen kan vara en ganska tydlig och klar linje. Jag kan ibland tycka att den blir lite vag och så. Och jag tycker att mitt förlag har jobbat med varit väldigt bra där. För att så fort jag har dragit iväg så har de ifrågasatt. Det får du förklara helt enkelt. Det måste du förstå. Och det ska gå att göra meditation också. Och sen är det en personlig bok. Så att det är ingen torr faktabok, utan den färgas verkligen av det jag har pratat om här idag. Och även i design och så här då. Så, ja.
Härligt, stort tack för att du ville komma hit. Och vi kommer att få höra en avslutningslåt. Vad får vi höra då?
Då får vi höra Already One och föra sin.
Sunshine kind of feeling matter what comes next. I'm stronger, I'm wiser, bolder. Nothing's gonna bring me down, nothing's gonna bring me down, 'cause I see gonna bring me down, 'cause I see a glow.